bli en gudstjänst där vi får närma oss Gud tillsammans. Där vi får upptäcka mer av vem han är och vad han säger till oss i början på det här året. Och vi kan väl göra så här att innan vi gör någonting annat så kan vi väl bara hälsa den helige ande välkommen hit idag. Är ni med på det? Helige ande, jag tackar dig för att du är våran hjälpare. Tack för att du har kommit till oss för att visa oss ännu mer vem Jesus är. Tack för att du vill leda oss genom hela livet, Gud. Genom varje sak som vi går igenom och genom alla tider. Så att vi kan få bli mer och mer lika Jesus och mer få upptäcka vem du är, Gud. Jag ber för det här mötet. Jag ber att det verkligen ska få vara ett möte mellan oss och dig, Gud. Jag tackar dig för att du vill tala till oss var och en, Gud. Att du vill dra dig nära oss precis som vi får dra oss nära dig, Gud. Och jag tackar dig för att vi får börja tjuvstarta på bön- och fasteperioden den här dagen, Gud. Jag tackar dig för att vi får liksom söka dig, Gud, med hela vårt hjärta, hela vår kraft, hela vårt förstånd, Gud. Och jag tackar dig för att du låter dig finnas när vi söker dig. Jag tackar dig för att du ser oss var och en, Gud. Du vet vad vi kommer med idag. Och jag tackar för att vi får ge oss själva som ett offer till dig, Gud. Att vi får ge det vi har, Gud, det vi kan, Gud, det vi vill, Gud, det vi längtar efter, Gud. Det får vi lägga ner inför dig, Gud. Och vi ber att din vilja ska ske, Gud. Att ditt rike ska komma mitt ibland oss, Gud. Tack för att du är en så otroligt god Gud mot oss. Jesus, tack för att vi är så älskade utav dig, Gud. Och jag bara ber att vi skulle få känna ditt hjärta idag, att vi skulle få höra dina hjärtslag, Gud. Jag tackar dig för att du längtar efter att röra oss var och en, Gud. Att du längtar efter att vi ska få dra oss nära dig, Gud. Och höra din röst, Gud. Och lyssna på dig, Gud. Jag tackar dig för att detta är verkligen ett tillfälle att komma nära dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Innan jag berättar lite mer om bön och fastan så ska Pernilla få berätta om någonting.
Ja, nu är vi ju redan på 2017. Det är ju inte klokt att det har blivit ett nytt år. Och år 2017 i mars, 10 till 10, nu blir jag osäker för det syns inte, 10 till 11 mars är det ju. Då har vi Fri och modig, en barnkonferens som vi hade för 2 år sedan med alla kyrkorna och frikyrkorna som går ihop och gör detta i Kulturhuset. Och det är om man är från klass 1 till klass 6 får man vara med. Och flera av er var ju med för 2 år sedan. Och nu är det dags igen. Och temat är alltså fri och modig. Att Gud vill göra oss fri och modiga i honom. Och vilka vi är i honom. Och så är det lite olika underteman i det, under det temat. Så det blir jättehäftigt. Så nu är det dags alla barn att anmäla sig. Så snart som möjligt. Plus att jag jättegärna skulle vilja ha in lite frivilliga som kan tänka sig att ta ett pass att kanske servera mat vid ett av passen fredagskvällen eller lördag middag eller lördag fika. Någon som vill städa efter eftermiddagen eller efter något sådär. Vi har uppdelat pass så man kan anmäla sig att det skulle passa mig att ha ett pass på fredagen eller lördagen. Så sätter jag in i några timmar där. Det är vad jag skulle behöva och gärna ikväll. Om någon, för jag vill plocka in så fort som möjligt här. Jättegärna. Sen om någon skulle vilja baka någon mjuk kaka eller någon bulle så får man också gärna säga till om det. Jag kommer påminna flera gånger om det här med anmälan och så också. Vi kommer göra reklam för detta nu ända fram tills det börjar. Och be för det nu under bön och fastan att det här får vara ett tillfälle som barnen verkligen får uppleva Gud. Och få egen upplevd relation med Jesus.
Mm. Spännande. Redan imorgon kväll, nu ska vi se om de här kan komma upp, de här infogrejerna. Redan imorgon kväll så träffas vi här i kyrkan för att be tillsammans. Och det är ju så här att ni kanske redan ser det nu. En del av det som vi ska använda oss av de här veckorna sitter uppsatt i kyrkan. Och det är gjort på det sättet att det är mycket kreativa böner, eller att man kan be kreativt. Och det har vi gjort också för att man ska kunna vara med från det att man är ganska liten tills man är gammal. Att alla ska kunna vara med. Och det är faktiskt riktigt spännande att be tillsammans. Och ett av de bibelorden som vi har tagit med som ett tilltal ifrån Gud inför den här bön och fasta, det var det bibelord som Ann-Sofie predikade om för några veckor sedan. Jag ska läsa det för er. jag hitta det då? Ja, det var på första sidan. Bra. Det står så här. Därför böjer jag mina knän inför fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. Då ska ni tillsammans förstå vem Gud är. Fatta längden, höjden, bredden och djupen och lära känna Kristi kärlek. Vi tror verkligen att bön och fasteperioden i Höglandskyrkan, det är en tid där vi tillsammans lär känna Gud, vem han är. Från den minsta till den största. Från den yngsta till den äldsta. Och det är jättespännande stationer faktiskt. Bland annat så har vi en station här som handlar om världen. Där man kan få be för olika länder i världen. Och då finns det olika instruktioner som hur man ska göra det. Och när man har bett, då får man skrapa fram det landet som man har bett för. Och det här måste man göra tillsammans med en vuxen. Så man kan inte bara gå dit och skrapa hela kartan på en gång. Och lika så när vi ber för Sävsjö om att vi som församling ska få vara som staden på ljus, eller staden på berget som det står om i Bibeln. Då kan man skrapa fram ljus i den staden på den tavlan där. Så det finns lite sån, faktiskt fler sådana grejer som ni ska få upptäcka också när vi ber under de här 3 veckorna. Så ta med er mamma och pappa och så kommer ni hit på kvällarna. Sen är det så att på fredag kväll, då har vi bönevandring i Sävsjö. Och den bönevandringen, den avslutas med en skattjakt för alla barn. Så den vill ni inte missa, kan jag lova. Fråga Noah och Molly som var med förra året. Hur de letar efter skatter i slottsruinen. Det är ni. Det ska bli riktigt spännande. Och någonting som är lite speciellt med den här perioden, om man jämför med de andra perioderna som vi har haft, det är att den andra, eller vecka 3, då är det den ekumeniska böneveckan. Och då är vi tillsammans med de andra församlingarna, så då roterar vi runt lite. Så när vi är hos oss, då kommer alla de andra kyrkorna till oss. Och sen när vi är i Allianskyrkan så går vi dit, och Guds kraft, och går vi dit. Så är vi tillsammans den veckan. Och den tredje veckan, vecka 4, då är vi tillsammans med Guds kraft nästan hela veckan. Vissa kvällar är vi hos dem och vissa kvällar är vi hos oss. Och sen avslutas den veckan med att vi har besök av Simon Årdal och Örjan Armgren. Och det tror jag kommer bli riktigt spännande. Så se till att vara med så mycket som möjligt de här veckorna. Och jag skulle till och med vilja säga så här. Att se Höglandskyrkan, den här lokalen, som en möjlighet också att vara här vid andra tillfällen när det inte är bön. På kvällarna. Bestäm lunch med någon. Och träffas här och be tillsammans. Eller träffas här lördag förmiddag eller när du vill med någon vän eller med några vänner. Eller med basgruppen eller vad som helst. Och låt det få bli verkligen en vecka som är fylld av bön inför Guds ansikte. Nu, Stig, ska du få leda oss i lovsång.
Till denna plats. tronar på vår lovsång, så vi ärar dig och vi prisar dig och vi offrar denna kärlekssång. Du har gjort i vår tacksamhet på vad du har gjort i våra liv. Vi förtröstar på din tro.
Om en liten stund så ska vi göra lite praktiska saker tillsammans. Men innan dess så skulle jag vilja dela med mig av några tankar som jag tror att Gud har talat om. Jag skulle vilja börja med att läsa i Andra Kungaboken kapitel 9 och vers 1. Där det står så här. Är ni med? Bra. Profeten Elisa kallade till sig en av profetlärjungarna och sa till honom: spänn bältet om livet och ta den här oljeflaskan med dig och gå till Ramot i Gilead. När du har kommit dit, sök då upp Jehu, son till Josafat, son till Nimsi. Gå in till honom och be honom resa sig upp där han sitter bland sina bröder. och för in honom i den innersta kammaren. Tag oljeflaskan och gjut ut olja på hans huvud och säg: så säger Herren, jag har smort dig till kung över Israel. När jag läste det här bibelstället, jag har hållit på att läsa om Elia och Elisa ett tag. Och när jag läste det här bibelstället så bara fastnade jag för det som stod här. Det står så här: för honom in i den innersta kammaren. Alltså, profetlärjungen hade fått ett uppdrag av Elisa att gå och smörja Jehu till kung. Alltså Israel, det var typ jättesvårt. Alltså ni vet ju den här berättelsen som jag predikade om för länge sedan nu då. När Elia och blev utmanad där vid Baals profeterna och Isabel regerade och kung Ahab och allt det här. Och då fortsatt ett läge i Israel där det inte var enkelt. Och då hade liksom Gud talat om att det skulle komma en ny kung, och det var Jehu. Och den här profeten då skulle åka till Jehu. Och innan han liksom förmedlar sitt budskap ifrån Gud så säger han till Jehu att följ med mig till den innersta kammaren. Och det var där som Guds ord kom till honom. Alltså det bara, du vet, det är så här ibland när man läser Bibeln. Så bara får man sådär aha-upplevelse. För det är så här, att när Gud ska göra någonting nytt, alltså detta var ju ett nytt kapitel i historien när Jehu skulle bli kung. Och när han ska göra någonting nytt, då kallar han alltid på människor. Alltså Gud, han smörjer inte metoder eller byggnader, utan han smörjer människor när han vill göra någonting nytt, när han vill byta kapitel. Och det var likadant när Nineve skulle omvända sig, när Gud ville att Nineve skulle omvända sig. Vem kallade han då? Jo, Jona. Eller hur? Och det finns flera exempel på det i Bibeln. Och det är så här, alltså det finns ett bibelord som jag inte riktigt har förstått. Och det står i Matteus 22. Det står så här: många är kallade, men få är utvalda. Är det någon mer som har funderat på det bibelordet och vänt och vridit på det? Men om man läser sammanhanget runt det bibelordet, så handlar det om att det är en bröllopsfest. Och det går ut en inbjudan till den här bröllopsfesten. Men de som är bjudna, de är inte intresserade av att komma, utan de har fullt upp med sina affärer och de vill arbeta och de vill liksom göra allting annat. Och det går ut en inbjudan till. Men fortfarande så är de som är tänkta att gå på bröllopsfesten alldeles för upptagna och inte intresserade av den här inbjudan till den här festen. Och så går det ut en tredje inbjudan till den här bröllopsfesten. Och då säger den som ska ha bröllopet att om bjud in alla som vill. Ställ er i gathörnen och säger att det är för alla. Och alla de som vill komma liksom är välkomna. Och sen står det: många är kallade, men få är utvalda. Kan det möjligtvis vara så att vi alla är kallade, men det är först när vi gensvarar på den kallelsen som vi blir utvalda? Jag vill att Linda ska komma och berätta om en sak som hon har läst, som stämmer väldigt bra överens över det här som jag har gått och tänkt på också.
Ja, jag håller på att läsa om Esra just nu. Det är ju när Guds folk hade blivit tillfångatagna eller förda till Babylon eller så. Och Esra, det handlar om när de blir fria igen att vända tillbaka till sitt land. Och då är det så här att Gud talar till kungen om att han ska bygga upp templet, att han ska bygga upp Guds hus. Och kungen berättar det här för Guds folk, liksom, för det är bara de som kan göra det. Och han ger dem tillåtelse att återvända och bygga upp Guds hus. Och det allt det kungen då som föder dem i fångenskap hade ju tömt templet på massa liksom, grejer där i guld och silver och allt möjligt och fört bort det. Och nu så säger han att han ska få det tillbaka och folket ska ge dem gåvor och sända tillbaka dem så de ska kunna bygga upp templet. Och det var ungefär 50 000 personer som reste tillbaka och det finns namn på alla de som återvände. Men det var ju inte alla som gick eller så. Och Gud gjorde något verkligt mäktigt eller så. Jag tänkte på det när han förde ut folket ur Egypten. Då var ju faraos hjärta hårt och han ville inte släppa dem. Och han var tvungen att göra massa under och plågor och grejer för att till slut skulle han släppa dem. Och de gick. Här tar han kungens hjärta och vänder det till folket. Och han gör något verkligt stort. Liksom. Det är han som säger åt dem, gå och bygga upp Guds hus igen. Men alla gick ju inte. Men Gud vill göra mäktiga saker och alla får erbjudandet att haka på. Men det är vi som liksom får välja om vi vill vara med på det som Gud har tänkt.
Jag tror att Gud håller på att göra någonting nytt i Sverige. Jag blir så... Irene, du skickade ju en länk till mig om där de skrev om just det här att det är så många församlingar nu som går in i bön och fasta liksom i början på året. Och det var han som är ansvarig för Sverigebönen som skrev, tror jag. Och jag tycker det är häftigt liksom, vad Gud håller på att göra. Det känns som att han håller på att väcka upp sitt folk. Och jag känner i alla fall att jag vill verkligen vara med. Och jag hoppas att ni också känner det. Att nu kommer kallelsen. Nu vill jag vara den som är utvald. Jag vill svara ja på den kallelsen att vara med. Och apropå det här med att gå in i den innersta kammaren. Om vi läser i Matteus kapitel 6 och vers 6. Så står det så här. När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Gud, han säger faktiskt till oss var han finns någonstans. Gå in i din kammare. Och stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda. Han är i ensamhet med oss också. Vi pratar om att vi förstår inte höjden, bredden, djupet och längden av Kristi kärlek. Om vi inte är tillsammans så får det uppenbara tillsammans. Men det finns också vissa saker som Gud bara uppenbarar i ensamhet, i det fördolda. Som vi behöver söka honom för att finna, eller som vi behöver söka för att finna. David, han blev förberedd på ängarna för att bli kung. I ensamhet med fåren. Och i den innersta kammaren, i ensamhet, får också Jehu reda på sin framtid och Guds plan för honom. Jag bara fick en sån här intressant tanke. Nu har vi varit i Finland precis. Och en av de här kvällarna så var det Harry Potter på tv. Och jag har inte läst Harry Potter och jag har inte tittat på filmerna. Och då om man kommer in liksom i den här kanske film 7 eller så. Det finns ju 8 filmer har jag förstått. Då fattar man ju ingenting om vad som händer. Alltså man förstår liksom inte varför. Ja, man förstår ingenting liksom. Man kommer in där i den 7:e filmen och man fattar inte någonting av handlingen. Man känner sig helt lost. Och ibland så får jag känslan av att det är så som Guds folk i Sverige har varit lite. Alltså jag menar inte att förolämpa någon, utan nu pratar jag lika mycket till mig själv. Alltså om man läser Gamla testamentet och man läser Nya testamentet och tittar på hur världsläget såg ut i Gamla testamentet och i Nya testamentet, då var det tufft många gånger. Alltså vi förfasade oss över Trump och Putin. Och liksom, men jag menar... Ahab, Isabel, Paulus som satt nästan hela sitt liv i fångenskap. Liksom. Alltså det var tufft. Och ändå så var de inte modlösa och ändå så hade de inte hopplöshet. För de hade läst, eller de hade sett första filmen, andra filmen, tredje filmen, fjärde filmen. Och de visste hur femte filmen, sjätte filmen, sjunde filmen och åttonde filmen skulle sluta. Och det är det som händer när vi spenderar tid med Gud i den innersta kammaren. Med ordet, med i bönen. Då får vi uppenbarelse över, Gud talar om, det här håller jag på att göra nu, det här kommer sen. Och jag har bara mediterat på det här bibelordet som jag inte ens kan komma på vad det står just nu. Men där står det att när ni hör, det är ju Matteus någonstans, Jonas. När ni hör om liksom, om stridslarm, om krig, om elände, lyft blicken, snart är eran befrielse här. Alltså jag blev så uppmuntrad också av en predikan som Christian citerade för mig. Utav Chris Walton när vi var i Finland nu också. Liksom. Bara att ja, men det är våran befrielse vi väntar på. Det är något otroligt positivt som vi ska få vara med om framöver. Det är liksom inte hopplöshet, modlöshet. Det är hopp. Hoppet själv kommer i egen hög person. Jesus Kristus. Och när vi är i den innersta kammaren med Gud så får vi uppenbarelse om vad han håller på att göra. Men vi får också uppenbarelse över vad hans plan är för oss. Vilken roll vi har i det här, i hans plan. Och jag tänkte på Johannes döparen. Alltså många gånger när jag har tänkt på det här att man liksom tas ut i öknen så som Jesus gjorde och Johannes så kan man nästan känna så här att åh, liksom, vad segt och jobbigt liksom. Det låter ju rätt torrt att vara i öknen. Men jag vet inte, jag nästan börjar känna så att jag börjar omvärdera det begreppet liksom. Att tas ut i öknen i avskildhet med Gud, jag tror det är någonting underbart faktiskt. Att få reda på vad Guds plan är och vilken roll du har i den. Jag menar, det var ju profeterat om Johannes för länge sedan i Jesaja att han skulle vara en röst som ropar i öknen. Och det är där han blir det. Där går det i uppfyllelse. Det är ingenting negativt att vara där. Det är där vi växer. Det är där vi liksom, ja men där begränsningarna sprängs på något sätt. Där hoppet, livet kommer. Gud vill göra någonting nytt. Och jag tror att det finns ord ifrån Gud för varje tid till oss. Jag tror verkligen att Gud, han har saker att säga till oss. För dig personligen, för din familj, för dina barn, för den här församlingen, för den här staden, för den här nationen, för den här världen. Och jag längtar efter att söka efter de orden. Jag längtar efter att höra de orden ifrån Gud. Och jag tycker att det har varit så otroligt betydelsefullt för mig när jag tänker tillbaka på de andra bön- och fasteperioderna som vi har haft. Det har verkligen lagt grunden för året. Och när jag ser tillbaka på det här året, när Gud talar till mig om uthållighet, ja, det har vi fått testa på det här året, men det har varit fantastiskt. Gud är så god. Och Guds ord, det står ju i Hebreerbrevet 4:12 att Guds ord är levande och verksamt. Guds ord är inte dött. Det är inte bara något ord, utan det är kraft. Kraft till förändring. Och vi har gjort ett häfte inför den här bön- och fasteperioden. Där finns en bibelläsningsplan. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra er att vara med och följa den de här dagarna. Och låt Guds ord inte bara få bli bara någonting du läser på ett papper, utan låt det få bli till liv i ditt liv. Och läs Bibeln med syfte också. Jag tänker, vi har ju världens möjligheter eller så. Alltså om vi går in på Pinterest eller om vi googlar bibelläsningsplaner på alla möjliga områden så kan vi få hur mycket som helst. Alltså om vi säger, ja men om exempelvis att du har ångest, då kan du googla ångest Bibeln. Har du kommer det liksom hur mycket bibelord som helst som man kan meditera på och ta till sig och låta få bli till förändring i ditt liv. Alltså jag tror faktiskt att Guds ord är på riktigt och att det faktiskt är till liv till oss. Och ett bibelord som jag också har upplevt jättestarkt inför den här bön och fastan, det är: jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Jag vet inte om ni kan se de två bilderna som är där. Men det är vatten som strömmar utifrån Jesu händer. Och så är det en händer som håller upp en skål och så bara rinner det bara över. Jag tror verkligen att det är vad Gud vill göra med oss de här veckorna. Han vill ge ut av sitt liv. Ett vatten som man aldrig behöver bli törstig mer av. Alltså det är, jag tycker det är stort. Jag tror inte att vi ska förminska värdet av Guds ord i våra liv. Utan jag tror att vi ska hålla det heligt och dyrbart och ta tid för det. Och jag tror att vi alla längtar efter att få djupdyka i hans ord. Och att få ett fördjupat böneliv. Och nu kommer Linda gå och ta vidare.
Ja, jag tänkte bara prata vidare lite om bön. Bön handlar egentligen i grunden om att ha gemenskap med Gud. Jesus har ju räddat oss till gemenskap med honom. Och det är det som bön handlar om, att dra sig nära Gud. Att samtala med honom, att kommunicera med Gud liksom. Jag tänker också bön som ett samarbete med Gud. För jag har ibland hamnat där att jag har tänkt att här står jag och där står Gud och jag måste böna och be och snälla liksom, kan hjälpa mig här nu eller så. Men Gud är ju på våran sida och han handlar ju utifrån det vi ber. Vi får ju komma med våra önskningar, vi får komma liksom och be till honom. Och så blir det ett samarbete där han liksom agerar utifrån också och svarar på våran bön. Och det är väldigt kraftfullt. Det kan förändra situationer och det kan förändra atmosfärer genom att det får änglar och demoner i rörelse också. Och det är något som verkligen styrker oss och det förlöser Guds välsignelse. Därför är det också en väldigt kärleksfull handling att be för någon annan. För att det liksom förlöser Guds välsignelse över den personen. Att den får ta del av det som den har behov av just då. Det är något som också gör oss ödmjuka. För att vi måste uttrycka vårt behov av Gud. Och jag tror att det också skyddar oss från att springa iväg och försöka göra allt själv. Och liksom bli alldeles trötta och slut. Vi behöver vända oss till Gud. Vi får uttrycka allt som finns på vårt hjärta. Jag tycker om när det står i Bibeln så här, utgjut era hjärtan inför honom. Eller när det står om personer som utgjöt sin själ. Liksom, att vi får bara vända ut och in liksom, på allt som finns där inne. Och bara komma till Gud och bara öppna oss med allting. Jag märker att ibland när jag gör det så allt som kommer fram stämmer inte överens med vad Guds ord säger om mig eller om honom. Och då, men det kan vara bra också, för då har jag lyft det. Och då får jag liksom... Nej, men det var inte sant och så får jag ta till mig vad säger Gud egentligen. Bön kan vara så mycket olika saker. Men ibland kan det vara så att vi också kommer i perioder när vi slutar att be. Fast det är så kraftfullt och fast det är så gott att få vara nära Gud. Så kan det vara perioder när vi slutar att be. Och varför gör vi det då? När det är så bra med bön. Jag tror att en stor anledning till att vi slutar och ber, det är att vi har en fel bild av vem Gud är. Det kanske är omständigheter eller så som gör att vi fokuserar mer på problem än vem Gud är. Men om man ser Gud som kall och snål och långt borta och kärlekslös, då är det inte så konstigt att man inte vänder sig till honom. Det blir liksom tråkigt och svårt och meningslöst att be om man inte tror att det finns någon där som är villig att svara och hjälpa. Och då är det också lätt att man börjar söka meningsfullhet någon annanstans. En annan anledning kan vara att otro och tvivel. Att man liksom börjar glömma bort de kunskaperna man hade om vem Gud egentligen är. Och ja, det gör oss lätt rädda och kan skapa ilska liksom och frustration och att vi ja, att vi blir upproriska. Och fylla oss med tankar om typ vad som inte kommer att hända och vad vi aldrig kommer att bli. Och det görs liksom passiva. Så vad ska man göra om man har hamnat där? Jag tror att det viktigaste är att bara igen fylla sig med Guds ord, läsa Bibeln, lyfta upp igen vem han är, Guds namn, hans karaktär, och tro Gud att han är den han är och att han kommer göra det som han säger att han ska göra. Jag hade en period i mitt liv när jag brottades med vem Gud var och började tvivla på att han verkligen var god. Och det var när jag hade varit sjuk under en lång tid. Och då började jag med det där att ställa mig liksom mitt emot Gud istället för tillsammans med. Och när jag började tvivla på om han var verkligen god, då gjorde det mig väldigt rädd. För det blev liksom som att allting började vackla. Om inte Gud är den som han säger att han är, så vad håller då? Och då vet jag att det var vid ett tillfälle så skulle jag, för jag opererades några gånger, hade problem med mitt hjärta. Och det var fjärde gången jag skulle in opereras. Och då vet jag att jag kände så här bara, jag klarar inte av att lägga mig på det där operationsbordet och en gång till. Och om inte Gud är med mig, jag måste ha honom där. Jag måste ha han som pratar med mig under tiden, som är mitt stöd eller så. Och jag skrev dagbok under den tiden och det var så mycket skit i den där dagboken eller så. Bara massa så. Som inte var sant eller så här, och bara hopplöshet. Och men där på en sida så vet jag att det står, jag kommer ihåg detta, att jag bara skrev till Gud: Gud, du måste vara den som du säger att du är. Du måste vara god, för annars blir jag så rädd. Och då vet jag att jag bara valde liksom att du är god. Och jag tänker lita på det. Och nu måste du vara med mig. Och där liksom vände det och blev en process till att börja lita på vem Gud är igen. Och då var han inte den där långt borta längre. Så jag tror det är så viktigt att om det är någon som har hamnat där, att man har gett upp de här bönerna för att man tänker att det ändå är ingen idé, att bilden av Gud har liksom blivit skev, att verkligen ta sig tid i ordet då och söka igen vem är Gud och ta till sig det och börja byta ut de där lögnerna mot det som faktiskt är sant. För tron på Gud, vem han är, en förutsättning för bön. För att få svar på bön så måste vi ha någon tro på vem han är och vad han kan göra. I Bibeln så står det om bön, om fyra delar av bön kan man säga. Och det handlar om att tillbe och upphöja Gud, lovprisa. Det handlar om att bekänna sin synd och ta emot förlåtelse. Att tacka Gud för det som han har gjort och de gåvor man har fått. Och också om att be Gud om att uppfylla ens egna och andras önskningar och behov. Och flera delar av de här bönerna finns med i bönen Fader vår, som Jesus lärde lärjungarna att be när de bad honom om hjälp hur de skulle be. Och jag tänkte lite på den där bönen Fader vår. Jag tycker den är väldigt bra, för den börjar och slutar med Gud. Den börjar liksom med Fader vår som är i himlen, heligt är ditt namn. Att den börjar med att lyfta upp Gud. Du är min far, du är en god far. Och du är helig. Det finns ingen som kan jämföras med dig. Det finns ingen som är som du. Och när man har lyft upp vem Gud är, då kan man komma till honom. Då vet man vem det är man kommer till när man ber om förlåtelse. Eller när man ber om dagligt bröd, sina behov liksom, ska fyllas. Eller att hjälp mig i den här kampen som jag står just nu. Rädda mig från det onda. Och sen slutar den också med Gud. Det här har jag nu bett för att riket är ditt och makten är din och härligheten. Liksom, han har resurserna, han äger allt och han har makt att förändra. Och där tror jag kan vara en hjälp. Särskilt om man har fastnat i det här som jag pratar om. Börja med, vem är Gud? Be liksom honom om hjälp och sluta med, det här har jag bett nu för att jag vet att du är den du är. Det står också i Bibeln om att när vi kommer till honom för att be, att det är viktigt att vi förblir i honom. I Johannes 15:7 står det: om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Att hålla sig nära Gud är verkligen viktigt. Som jag sa, att grunden för bön är en relation till Gud. Bön är en relation, att ha en relation. Att verkligen hålla sig nära. Och tro också. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelse, och han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Till den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Där igen, liksom, vi behöver någonstans en tro på Gud, att han finns till, att han belönar oss när vi söker honom. Att han är god, att han säger att han är den han är. Något som vi också behöver ha är bön. För att, vi kan inte liksom få någonting om vi struntar i att be. Det står i Jakobs brev 4:2. Ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Vi måste liksom ta de här, inte bara gå runt med frustrerade tankar eller liksom tänka en massa saker. Vi måste formulera det till ord också och faktiskt säga till Gud, det här önskar jag, det här behöver jag. I Hosea 14:2 så står det så här: ta med er ord och vänd åter till Herren. Säg till honom, förlåt oss alla våra synder och ta nådigt emot oss. Då ska vi prisa dig med våra läppar. Ibland behöver vi liksom sätta ord på vad det är vi vill och vad vi tänker. Inte bara gå runt och tänka, men Gud vet ju allt som jag tänker. Utan han är ju mån om att ha en relation till oss, ett samtal. Vi måste liksom säga till honom vad det är vi vill. Gud säger till Jesaja också, tror jag det. Ropa till mig så ska jag svara dig. Det är liksom som en liten hint där. Om du börjar säga någonting, kanske vi kan ha en kommunikation här, så ska jag svara. Och så ska jag låta dig veta saker som du inte vet ännu. Ofattbara saker. Han vill liksom, han har något att säga tillbaka också. Det står att vi ska be enlighet med Guds vilja. När vi håller oss nära Gud, när vi lyssnar, ta tid att lyssna också. Om jag pratar med någon av er, så är det inte så att den ena bara babblar på förhoppningsvis och den andra står still. Utan likadant som jag har ett samtal med någon annan, så behöver jag liksom ta en paus så att den får chans att säga någonting. Eller kanske ställa frågor till den personen. Fråga Gud om saker. Fråga saker om vem han är eller hur han ser på dig eller vad han vill. Ha ett samtal med Gud. Då får vi också veta, precis som Anna pratade om, vad vill Gud? Vad har Gud tänkt? Och då kan vi be utifrån vad han vill. Sen står det också om i Jesaja 59:1-2 om att synden kan göra. Om vi har synd i våra liv så kan det skilja sig från Gud. Jag ska läsa det. Se, Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och Gud ifrån varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Det är liksom inte på Guds sida problemet. Han har inte stängt öronen eller någonting, utan det är våran synd som har skilt oss. Men han säger istället att om vi kommer i ödmjukhet och ber om förlåtelse, så står det så här. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synder och skaffa läkedom åt deras land. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Så vi får komma till Gud och se till att det står rätt ställt också. Och det är också med i Fader vår bönen. Förlåt oss våra synder. Så att inget ska liksom skilja oss. Då ska Gud höra. Då ska hans öron vara öppna, hans ögon se. I Jakob spred mycket bibelord här nu, men jag matar på lite. Ni kan få hänga chans att slå upp. Jakob 5:16. Mycket mäktig är och verksam är en rättfärdig människas bön. Och Jesus har ju gjort oss rättfärdiga genom att han dog för oss på korset. När vi ber om förlåtelse så är vi rena och fria. Och då är våran bön mycket mäktig och verksam. Vi ska inte heller ge upp. Vi ska vara uthålliga. Vi ska be och vi ska söka och vi ska bulta och inte ge upp. För då tror jag svaret finns där bortom hörnet. Ibland kan det faktiskt ta år. Men ge inte upp. Och få inte den där bilden typ att här är jag och där är denna Gud som jag ska tiga och liksom tigga, liksom snälla. Utan Gud är med dig i väntan. Om du väntar och har väntat länge på ett bönesvar, Gud är med dig i den väntan. Och jag tror att det kommer ett svar. Anna och jag pratade om att vi skulle göra något praktiskt här idag. Och vi tänkte så här, det finns ju olika stationer. Vi tänkte att vi skulle börja nere i det här tältet idag. Därför att det tältet, det är en station där man får tacka. Där man får lyfta upp vem Gud är. Och vem han säger att jag är. Och vi tänkte att det var ett väldigt bra sätt att börja hela den här perioden. Och dels om, jag vill bara uppmuntra, om det är någon som känner igen sig i det här, att jag har slutat be för jag känner att det är ändå meningslöst liksom. Och bilden av vem Gud här har liksom vridits till. Börja verkligen där den här perioden. Börja bara söka, vem är Gud? Och börja den här processen i det att byta ut de liksom lögner som kanske har fastnat, som du har tänkt och ältat om igen. Då gäller det att börja älta det som är sant. Och då kanske det inte räcker att säga det en gång. Utan du måste kanske säga det många gånger tills du har bytt ut och kastat bort det där andra. Så att du vågar börja tro på Gud igen och lita på vem han är. Och att han kommer göra det som han har sagt att han ska göra. Ja.
Vi ska snart börja. Men innan vi börjar, vi ska göra någonting som heter... Pre-reading. Prayer reading heter det. Och det, man kan kalla det för typ böneläsning av Bibeln. Eller så böneläsning. Ja, böneläsning. Istället för bibelläsning, böneläsning. Nu måste tänka, för 2 år sedan så var jag och Christian och hälsade på den bibelskolan som Linda gick. Där Joel och Melissa också, som har varit här i församlingen. Och en av de samlingarna som vi var med på där fick mig verkligen att få upp ögonen för det här med att be utifrån ordet och att lovsjunga utifrån ordet. Vi är inte kanske så vana vid det i Sverige nu för tiden. Men jag tror att vi kanske har gjort det mer förr i tiden, att vi har liksom bett utifrån ordet.
Men där var det så här att när man kom till deras församling då, då hade de ju bön alltså 24 timmar om dygnet. De hade det som ett bönehus. Och den kvällen när vi kom dit, eller eftermiddagen kanske det var, då var det först så att en person läste en bibelvers. Och sen så kom det fram människor och så bad de utifrån den bibelversen. Och hela den här samlingen som kanske pågick i 4 timmar handlade om en bibelvers. Så när de hade bett, då började lovsjungarna sjunga ut bibelversen på olika sätt, på ett personligt sätt. Och sen så läste de bibelversen igen. Och så kom det nya människor och bad och tackade Gud för den han var utifrån den enda versen. Och sen fortsatte de sjunga och sen kom det upp på PowerPointen. Det som de sjöng, och så stämde alla in och sjöng samma vers, fast på olika sätt, fast på personliga sätt. Alltså, det var riktigt häftigt. På helt plötsligt så blir en bibelvers levande och verkligen en personlig bön, och Gud kan tala. Ja, för då hör man liksom någon sjunga liksom, tack Gud för att du har öppnat vägen för mig till dig. Och då när de sjunger det, ja men det är ju sant. Det har jag gjort för mig med. Alltså det är ju ett sätt att meditera på ordet är det. Och nu ska inte vi göra det riktigt på det sättet. Men vi ska göra det på ett annat sätt.
Ja. Det som är så bra också att be utifrån ordet är att när man läser Guds ord under tiden man ber, så liksom ökar ens ordförråd, eller man ska säga inom bön, vad man kan be. Alltså dels ser man ju typ, vi kan ju be så här, ske din vilja, och det är en jättebra bön. Men vi kan ju också kolla vad står det om att Guds vilja är, och så kan vi be ut det på olika områden eller så. Ja, det lyfter upp vem Gud är och vad han vill göra, och så ger det oss ord att be utifrån det. Ja, så vi tänkte testa detta idag, och då tänkte vi att vi skulle dela oss i lite mindre grupper så småningom. Och så tänkte vi testa, vi har gjort det någon gång här, eller ett par. Men vi ska be utifrån psalm 145. Och då så ska vi, man kan börja och skriva ner om man vill. Men det behöver vi inte göra nu. Nu kan vi låta det stå tryckt i Bibeln där det står. Och så läser man texten. Och då kan man göra så här att om man är i en grupp och gör det, så tar man liksom en vers var. Så en börjar och läser första versen. Och sen tänker man på vad man läser, reflekterar över det. Och så gensvarar man till Gud genom att be ut liksom det man upplever utifrån det. Man kan sätta sina egna ord på det. Man kan sätta in mig, liksom, jag och mig, för att göra det mer personligt. Man kan glädja sig över liksom Guds godhet och tacka honom utifrån ordet. Vad det här ordet nu säger om Gud till exempel, så tackar jag honom för det. Och sen kan jag be Gud att visa mig mer av vad det betyder. Till exempel om det står någonting om att Gud är god. Då kan jag tacka honom för att han är god. Jag kan be, visa mig mer av din godhet. Låt mig förstå mer av vem du är. Och när man läser och man märker att oj, här står det någonting som träffar mig. Det här stämmer inte överens med hur mitt liv ser ut nu. Då kan man be Gud om förlåtelse, omvända sig från det. Och man kan fråga efter hjälp där man har ett behov. Om man ser olika löften eller välsignelser eller så. Om det så kan man be Gud om att fylla de behoven. Man kan överlåta sig till att lyda det som står i ordet och be Gud om hjälp att göra det. Men nu när vi ska be tillsammans så här, då behöver man inte liksom, den här kan ni ju få med er hem som står där. Men nu när vi ber tillsammans så behöver man inte sitta och titta på punkt för punkt så. Utan man kan vara fri och be och tacka som man vill. Eller så. Så det inte blir så stappligt i början. Ja. Sen då det här tältet också. Vi sätter oss i grupper, men gå gärna ner där också för att det finns lite papper och pennor och så. Och där kan du skriva ner antingen någonting av du läser nu som Gud uppenbarar för dig, liksom den här, det här är han eller så. Då kan du skriva ner det, eller någonting han har gjort för dig, någonting som du är tacksam för, skriv ner det. Och så hänger vi upp, det finns klädnyper överallt i det där tältet. Så hänger vi upp massa lappar som lyfter upp vem Gud är. Och det är också bra att gå och läsa på vad de andra har skrivit. För det blir ett vittnesbörd för dig och kan stärka din tro också. Att om Gud har gjort det där för någon så kan han göra det för mig. Eller det där är Gud för den här personen. Så förstår vi Gud tillsammans. Mm. Nu ska vi se hur många vi ska vara i varje grupp. Fyra. Frivillig indelning. Fyra av fyra.
Fyra och fyra. Och så kan ni komma och hämta